Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Klapp!
Klapp!
Klapp! Jag skrek det nu, som en efterbliven. Det där tar vi bort, Gabby. Efterbliven får man säga. Eller får man säga det? Får man säga efterbliven?
Nej. Jag tror inte det. Eller,
nej?
Kanske man får.
Vem är det som blir offended om man säger
efterbliven? Men det är väl ungefär, alltså, efterbliven är ungefär som att man är lite bakom. Att man,
och sådana finns det ju.
Ja, och det kan man ju ibland känna sig som att man är lite bakom när man inte fattar grejer.
Ja.
Ja. Mm. Men nej, det är slippery slope.
Ja, jag, för man vet ju inte så här, är jag helt gubb 40-talist nu som bara, men det kan man väl säga? Vadå? Kan man säga? Eller om man faktiskt kan säga det, jag vet inte. I'm a mess. Don't know how I got here but I'm blessed.
Jag signar in lite på det också. Jag känner mig extremt efterbliven idag också. Och mycket har att göra med att jag igår hittade en fest.
Gjorde du det?
Och så lyckan då när jag textar Tove som sitter i samma restauranglokal och bara, nu kan du ta och dricka upp ditt glas för jag har hittat en fest. Och sen så gjorde vi inte en wedding crashing men en fest crashing och kom till en trädgård där det fanns en bar och en DJ och så.
Men
det var
gud, vilken fest.
Ja. Ja, men alltså det här, alltså
nu när folk börjar bli liksom vaccinerade så öppnar det sig nya möjligheter i världen.
Ja. Exakt. Nej, men alltså känslan av att jag sitter i en taxi på väg ut till Djursholm och bara, vänta nu ska vi se, vi ska alltså hem till någon, jag har bara en adress hem till någon som jag inte känner, inte har namnet på, men jag är inte 15 den här gången, utan nu är jag alltså 41 år gammal. Och vi stannar där, för ni åkte ju en taxi före oss, så att när vi stannar där och Sofie, du kommer ut och öppnar grinden och säger, hallå, här är vi! och vi kliver in och den första jag träffar är då han som bodde, det var ju för sig tur det. Och det är liksom, det är känslan är att man vill bara hej och tack, eller förlåt, hej och förlåt.
Eller förlåt. Tack eller förlåt.
Det här är så jävla konstigt att man som vuxen människa går hem på någons anordnade fest som man inte känner. Men både han och hans fru, som jag tack och lov båda träffade ganska direkt, var ju otroligt välkomnande och jättebussiga, så det var ju verkligen till dem. Men det är ju så här, det är ju helt sjuk grej att göra så här i efterhand.
Ja, och just där när man går igenom slingan att jag verkligen skrivit så här, jag har hittat en fest. En fest som jag hittade ett mynt på gatan. Ditt lyckomynt.
Och då när man kände sig lite sådär skämsig, då kan man ställa sig frågan, jaha, men då blev det en snabb in and out action. För du kan ju inte ha stått sist kvar på dansgolvet med världens vuxna döttrar. Jo, det kan jag. Det kan jag absolut ha gjort.
Var det jajebus. Var det så, Tove?
Någon ska stå sist kvar på dansgolvet.
Du stod sist kvar med deras barn?
Ja, det var typ, alltså handvärlden då har, vad jag förstår, äldre barn och sen eventuellt då yngre barn med sin nuvarande fru. Och för det var ju några tjejer som man bara, nej, vi är inte samma generation här. Det tycker jag ändå syns ganska tydligt, för du ser fräsch ut. Det är Och det tror jag, om jag förstår rätt, var världens äldsta döttrar. Och det var alltså de, the youngsters, som stod kvar på det här utomhusdansgolvet. Och sen så var det jag och Lotta och Ossi och Mickan. Ja, det var absolut vi.
Var det någonting i dig som reflekterade där över att så här, shit, nu är jag alltså 40 år gammal och står här med några 20-åringar?
Ja, men reflektera och värdera är två helt bra saker.
Du, i stunden skiter det.
Ja.
Och bara, ja, absolut. Äntligen ett dansgolv.
Ja, nej, men så, alltså verkligen. Det fanns prit, det fanns musik, det fanns glada människor. Det fanns allt jag behövde. Jag var otroligt lycklig. Men jag såg att Karo och Thomas var faktiskt, de satt vid något bord i en trädgård längre bort sen när vi gick. Så att jag var tack och lov inte helt sist på festen.
Okej.
Men vad tänkte jag på? Är det här någon jag eventuellt känner till, den här Djursholms-personen?
Nej, det tror jag inte. Men det var klart lite så här störst av allt vibb.
Ja, absolut.
Fast
absolut.
För, med äldre människor. Det var jättefestligt.
Alltså det är störst av allt fast när föräldrarna har festerna.
Ja,
och inte tonåringarna.
Ja, precis. Så det var dyra viner och inte knark liksom.
Nej. Ja, precis. Ja. Goda drinkar.
Precis.
Ingen häxa. Hörrni, det är så här att vi, när det här avsnittet sänds, så har jag precis påbörjat min semester. Jag ser mig ligga på fördäck på en segelbåt och läsa en bok. Där är jag. Och det är verkligen där jag hoppas att jag befinner mig när detta går ut i eten. Men jag tänkte att ni som lyssnare ska få liksom skapa den här lilla känslan och stämningen. Här när ni går in i dagens avsnitt, där ni ska få läsa med öronen, hade jag tänkt. Just. Och då undrar ni, hur ska det gå till? Jo, jag kommer bygga upp det här avsnittet på 3 stycken böcker som jag har läst på sista tiden. Och så ska vi göra lite spaningar och tänka och lyssna och lite så utifrån det. Känns det okej, eller?
Jättebra.
Ja, men då kör vi igång då. Och då börjar vi med första boken, som heter 9 Things Successful People Do Differently. Och den här kan man också läsa på Harvard Business Review, skriven. Boken, både boken och artikeln av Heidi Grant. Och jag tänker så här att... Ja, helst av allt så vill man ju bara liksom stänga av på semestern. Men det kanske är att man har något litet semestermål som man vill bocka av. I mitt fall så kommer det bli precis samma sak som förra sommaren. Att bli lite bättre på tennis. Ja, det är väl ungefär det. Och kanske lära mig att laga någon ny maträtt eller något sånt. Men det är inte mer avancerat än så. Men jag tänker också att... Den här första punkten kan man ju ta och lyssna tillbaka på i höst när man kommer till liksom riktiga målsättningar, kanske. Och så tänker jag att ni måste också applicera någon tanke när vi går in i den här lilla, för det kommer vara som sagt 9 stycken punkter, så att ni har någonting att tänka på. För min del kommer det då bli tennisen, så det är den jag kommer referera till. Men Klara, om jag börjar med dig då, finns det något sommarmål som du har? Nej, men, i kikan.
Först och främst så tänker jag väl att jag vill ta igen lite av det som förra sommaren aldrig riktigt blev, eftersom jag då var i någon slags chock- och sorgtillstånd efter Adam. Och mådde väldigt dåligt och var otroligt ledsen och liksom, ja, men chockad sådär. Så det känns som att den sommaren var bara kaos i huvudet. Även om den var stunder som var toppen, så kändes det som att jag hade så dåligt samvete varje gång jag mådde bra. Så började jag gråta, för att så fort jag bara kände så här, shit, nu har jag det så jävla underbart, så kom tanken att så här, och det får inte, nej, och typ tänka på hans familj och liksom allt där, och så kom tårarna direkt, så att man gick från den här euforin till bara rakt ner i sorgen liksom. Och nu känner man ju att man har kommit lite längre från det och har kunnat bearbeta, och det är ju inte samma känsla av liksom dåligt samvete när man är glad och lycklig och mår bra, utan det tar ju sin lilla tid liksom. Till slut så kommer det, men det är ett mål liksom, att bara försöka ta det lugnt och sen att kunna slappna av nu får vi se också om det blir klart vad jag ska göra i höst, före sommaren eller inte, men liksom inte stressa över det eller ja, men typ det är ju ingen annan som kommer hålla på och styra upp och göra grejer i sommar ändå, så att jag tänker typ att man får ta det lite lugnt och piano. Men sen har jag faktiskt en till grej som jag kom på igår. Och det är att jag har haft en idé för en bok ett tag, men jag liksom aldrig kommer riktigt till skott och börja med den där, så hade jag tänkt att det kanske ska börja med till hösten, men att jag då i sommar ska börja mejsla ut karaktärerna.
Vad spännande. För det, gud vad roligt.
Det är ju liksom, behövs ju innan man går in i skrivprocessen att så här, okay, men vilka är de och vad är deras bevekelsegrunder och
alltså hur... Gud vad jag kan se just dig och Kjell så här, dela på en flaska gott rödvin kvällskvisten, barnen sover, så sitter ni och typ så här och håller på och snackar om de här
karaktärsbyggare
och typ bråkar lite om det, men så är inte han. Jo, han är absolut så, därför att kommer inte ihåg att vi pratade om att hans historia var att du vet, så det är ändå mysig grej att se framför sig.
Precis, för det är också någonting som jag tänker att jag ska ta hjälp av honom till, för att jag tycker att han är så bra och kreativ och att man kan bolla fram och tillbaka där. Så det är så här bra startskott för det, som också det är typ det jag ser fram emot mest bara.
Ja, jag fattar det.
Bygger de här fantasipersonerna till riktiga personligheter.
Ja, ja, jätteroligt ju.
Det är mitt mål i alla fall för min sommar.
Nej, men jag är ju mycket mer den där... förlåt, var ordet mitt? Jag bara tog mig ordet.
Ja, det var det. Jag tänkte säga, Tove, vad ska du ha framför dig?
Jag är ju precis den du pratade om först, som bara så här, alltså, men det beror ju på vilket år man har haft såklart, men jag har haft så här, ganska hetsig vår här liksom. Och väldigt, väldigt mycket att göra, alltså, som lite av så här, där det mesta är, man använder liksom huvudet på exakt samma sätt hela tiden, alltså, så att det känns som att så här, alltså, att tänka ut grejer strategiskt eller kreativt eller sånt, det är precis det jag bara nej, alltså mitt enda mål är så här, för det ska inte finnas något mål,
det ska inte finnas några ditt mål är att inte ha något mål, det är också någonting,
inga prestationer överhuvudtaget i sommar, bara alltså chill bananas, alltså som aldrig förr, och typ ha kronisk vilopuls och läsa en god bok, det är typ mitt mål.
Nej, men vad bra. Då kommer du få börja läsa din första bok nu, bra. För då går vi till första punkten. Och det här handlar liksom, hela boken handlar om hur man ska nå sina mål lite enklare. Och nummer ett är get specific. Alltså, om vi nu ska ta tennisen, så ska jag inte bara säga så här, jag ska bli bättre på tennis, utan jag ska fila på min backhand. Eller du, Klara, du ska inte bara liksom skriva liksom boken, utan du ska bygga karaktär. Det är det du ska göra. Eller om man ska bli bättre på att sova, så ska man liksom säga att jag ska gå och lägga mig klockan 10 varje vardag kväll, till exempel. Det är liksom...
Ja, men det är ju så jävla smart, för att det är ju också, alltså, då gör det ju mätbart. Då är det också, om det inte är så jävla fluffigt och luddigt liksom, som typ jag ska bli bättre på att sova, då är det så svårt att veta om man har lyckats eller inte, att känna så här, exakt, alltså, vad ska man säga, exakta improvement eller förbättringar. För att det blir liksom, alltså, det är svårt att utvärdera det liksom.
Ja,
man blir inte lika peppad om man inte kan tydligt liksom se framsteg, tänker jag.
Ja,
men om man så här, fan, den här veckan gick jag faktiskt med klockan 10, 5 dagar i rad, så här, I'm doing it, så här, nu gör jag mitt mål här.
Eller, high five till mig själv.
Exakt. Typ, har jag sovit bättre med nätterna? Jag sov väl så där kanske i tisdag. Hur gjorde jag? Alltså, så här, det blir ju fluffigt då liksom. Så det är ju så jävla rimligt. Alltså, jag tycker det är liksom, även om det kan låta självklart om man bara säger rakt ut, så är det ju inte det liksom, att konkretisera.
Nej.
Men att man kommer ihåg att så här, fan, det är precis det man ska göra, så blir allt görbart och konkret och mätbart.
Precis, och där tänker jag också så här, för det är tips till dig, Sofia, om vi skulle ta backhand som exempel, att också så här, att bli specific, alltså superspecific där, att till exempel inte bara jag ska fila på min backhand, utan att så här, jag ska kunna göra 5 perfekta backhands i rad. En perfekt, alltså helt perfekt backhand, som är så här, alla rörelser är rätt liksom.
Vet du vad, Klara, och det ska jag filma och skicka till dig. Nu blir det ännu
bättre. Om du skulle köra med tränare eller inte, men att så här, bara få så någon som bredvid kan avgöra det där är exakt fem svintajta backhands liksom.
Nej, men jag kommer ha en tränare, så att det här kommer att ske. Sen går vi över nu till punkt 2, och där visar studier att om man gör den här punkten så är det, så når man success med 300% mer än om man inte gör detta. Så att då förstår ni hur bra det här är. Och det här är också väldigt enkelt. Men det handlar lite om så här snooze you lose stämning. Att vi ska inte bara säga att vi ska bli bättre på tennis och skriva karaktärerna, utan också när det ska ske.
Ja.
Så att du ska skriva på måndagar, onsdagar och fredagar. Och jag ska köra tennis varenda dag innan lunch. Ska det bockas
alltså, gud, det här är ju så jag på riktigt lever mitt liv. Alltså, som en riktig tyskis. Alltså. Alltså, jag har en sån jävla tysk inställning till just hur saker ska bli gjorda. Så här, kommer jag på någonting som ska göras, eller kommer in någonting som ska göras, jag få ett mejl, ett meddelande eller vad som helst om någonting som ska göras, då skriver jag ju upp det direkt på vilken dag det ska göras. Så att varje dag vaknar jag upp och tittar på hur dagen ser ut, vad är det som ska hända under dagen. Och sen betar jag av tills de där i slut. Så det finns inga listor utan exakta planeringar. Det här måste ske någon gång. Nej. Det måste stå på vilken dag det ska ske, och sen är det bara att beta av. Det går inte annars. Alltså, det är så jag måste göra för att vara säker på att inte missa något. Men då missar jag ju fan också klart sällan.
Ja.
Alltså, det funkar ju.
Det där skulle jag verkligen behöva. Jag fick en, av min svärmor så fick jag en bok som hette Gör det nu, tror jag. Men som också är lite...
Nej, det fick du inte.
Jo, jag har den här i bokhyllan. Gör det nu, och den handlar just om det där med typ hur man bara ska här, bestämma sig för typ en dag och tid att göra det, och sen faktiskt genomföra det. Men jag har inte ens genomfört att läsa boken Gör det nu.
Nej, men alltså, vet du vad? Du får gå på den riktigt stränga akademin hos mig. Och lära dig. Alltså, willkommen in Deutschland.
Det vill jag verkligen göra. Alltså, jag tror att jag behöver det, för jag har också känslan väldigt ofta av att saker och ting... när det väl kommer grejer så blir det för mycket på en gång. Men det är också för att jag vet inte hur mycket tid saker och ting tar, för att jag planerar inte upp min tid. Utan jag typ gräver där jag står, och då blir det ju oftast liksom flaskhalsar till slutet. Shit, nu blev det skitmycket, och så är man jättestressad över det, istället för att, så här, som du Tove kan ju se då, jag kan inte ta på mig den där grejen, för att det kommer inte att gå. Finns ingen tid liksom.
Exakt. Och då är det också ett sätt att se till att, så här, att försöka åtminstone se till att det inte blir liksom för mycket, att så här, man håller på det man har bestämt i heligt, att så här, jag kommer inte att jobba efter klockan 17.30. Kvällstid är inte någonting jag lägger saker på. Sen finns det ju såklart undantag. Fan, nu händer den här grejen och vi skulle behöva spela in podden ikväll istället. Alltså, sånt kan ju hända, det är inte det. Men att man har som en grundmall liksom, att se till att så här, om man då till exempel som vi gör liksom i nuvarande stund, så här, jobbar frilans, att man liksom hela tiden vet att så här, ingenting framför, ingenting efter, vi ser vad timmarna här räcker till liksom. Så att man kan hålla ett sunt liksom, arbetsliv.
Precis. Bra där. Vi går till punkt 3. Och då ska man se till att check your progress frequently. Alltså, hur går det med det här målet liksom? Och att man gör det liksom, antingen på veckobasis eller dagligen, depending on the goal såklart. Men att man inte glömmer bort att liksom feedbacka på att, lite så som du sa där i början faktiskt, Tove. Att det är ju så skönt att bara känna att så här, men nu har jag ju sovit 5 dagar i rad bra här, eller nu börjar jag nå liksom, nu sätter jag 2 backhands bra, och då får man liksom extra fuel framåt.
Ja, men exakt, men för så tycker jag verkligen att det funkar, alltså, att man är så jävla enkel som människa liksom, i hjärnan, att så här, man behöver bara lite uppmuntrande saker att gå åt rätt håll, och då är det som att man har fyllt bensintanken igen, att man bara, ja men då åker vi, ja men nu jävlar åker vi. Liksom, man behöver bara en liten liksom, en vink om att så här, ja, det rör sig i precis den riktning du vill liksom.
Punkt 4. Be a realistic optimist. Och det är väl det liksom, att man måste sätta målet på rätt nivå. Alltså, jag kan inte sätta ett mål att jag ska spela Wimbledon.
Eller?
Och sen... eller? Hur gick det för Nadal där i matchen?
Nej,
du såg den, va?
Nej, han torskade. Jag mår så dåligt nu.
Ja, var det så?
Ja, så nu är det Djokovic och han Tsitsiko, eller vad fan han heter, den här greken, vidare till finalen då.
Varför gillar man inte Djokovic? Jag gillar inte Djokovic. Jag bryr mig inte om tennis.
Nej,
kan jag ändå inte gilla Djokovic? Jag gör inte det.
Jag vet inte, jag har bara hört typ rykten om att han inte är så soft och typ att han är liksom en cheater, men det är ju också så här rykten såklart. Men sen, jag tycker framförallt att han är en douche för att han suler den där bollen i huvudet på en funktionär. Man gör inte det liksom. Man slår inte iväg en boll som kan träffa någon även när man är arg.
Nej.
Så där dog han för mig. Sen tycker jag Nadal är så jävla mysig, sin etik och allting alltså.
Okej, vi går inte in på den en gång till.
Det är snyggt spel där i varje fall. Nej, men och givetvis så liksom krävs det ju time planning effort, men att man liksom sätter ett rimligt mål helt enkelt. Punkt nummer 5. Focus on getting better rather than being good. Att de visar liksom, många av de här studierna liksom har också kommit fram till att det är så lätt att så här, säga till sig själv att så här, nej, men alltså, jag har aldrig kunnat spela tennis. Alltså, jag kommer liksom aldrig bli bra på det, för att jag är typ inte gjord för att kunna spela tennis. Eller jag är liksom, jag vet inte om jag är så bra på karaktärer. Alltså, jag är bra på att skriva liksom Instagram-inlägg, men nej, jag vet inte riktigt. Att man faktiskt kan bli bättre. Och att övning...
Det låter så jävla klokt också, för att det är ju så här att man är så jävla svart och vit så ofta, att man bara tänker att det är så här, man ska bli bra på någonting, alltså bra med sin egna mått mätt, vad det nu kan betyda, eller så gör man det inte alls. Det finns ju världens längsta spektrum där emellan liksom. Att det är så här, det verkar väl kanon att så här, öppna sin värld jättemycket genom att bara, så här, bli lite bättre på olika saker liksom, och kunna så här, hjälpligt göra många fler saker. Att det är, så här, det är så märkligt, man har bestämt sig för att det är bra eller inte alls liksom. Då blir världen väldigt liten. Alltså, jag tänker typ att så här, jag är jättemallig över, som sagt, den jävla padden som jag tjatar om, att jag så här, håller på med den, för att där har jag verkligen bara det målsättningen att så här, jag ska bli bättre. Jag är inte bra med bollar, så enkelt är det. Jag kommer aldrig att bli grym på padel. Det kommer aldrig att hända. Men det gör liksom inget, för min målsättning är inte den längre, utan den är bara, jag ska bli bättre. Och det är en rimlig målsättning.
Precis. Men det där tror jag är så här, det är otroligt vanligt att man inte vill ta sig an det som man inte kan bli bäst eller är bäst på. Ja. Att man inte vill visa den svagheten. Jag tänker mycket på det där, för jag tror att jag hemifrån har fått väldigt mycket det, utan att min mamma och pappa tänkte på det. Men det finns någonting som kallas öppet och låst beröm. Har ni läst om det?
Nej.
Och jag tror att det påverkar nämligen det här. För att när du berömmer ett barn till exempel, de har gjort forskningsstudier på det här. Om du ger dem ett öppet beröm, typ bra jobbat, så här, så kommer de vara mer benägna och ta sig an svåra uppgifter, ha roligare när de gör det och förbättra sina resultat avsevärt. Men om man säger till ett barn, vad duktig du är, vad smart du är, alla de där grejerna som är låsta, som inte handlar om processen och vägen framåt, gör att barnen
bara vill upprepa det specifika de just
precis
gjorde.
Nej, de vill bara ta sig an, för de har gjort så här, jätteolika tester så här, med olika svårighetsgrad och sådär. Och det slutar med att barnen inte gör lika bra ifrån sig, för de får typ förmodligen bättre självförtroende. Det påverkar liksom så många aspekter av psyket. Eller de får sämre självförtroende och de har inte roligt när de gör det. Så att alltid försöka med sina barn nu, för det kan man ju faktiskt ta sig vidare och göra det bättre framåt, även om man inte själv fått det hemifrån. Att försöka och alltid berömma processen och att det är insatsen som ska berömmas. Det blev kanske inte perfekt, men shit vad du jobbade hårt. Det var skitbra jobbet liksom. Så det tror jag är en bra ingrediens. Så det kan man kanske börja med sig själv också, bara inte försöka och...
Ja, men det är det jag menar. Att det är så här, att sluta tro att det bara finns ett sätt att lyckas liksom, full on success eller inte alls. Att det bara... Nej, men det finns ju massa grejer emellan som också är jättelyckade liksom.
Verkligen. Ja, bara bli lite bättre, precis.
when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Punkt nummer 6 heter have grit. Och det svenska ordet för det är väl, eller det närmaste man kan komma är väl driv, skulle jag säga. Och där har jag känt i varje fall i jobbsammanhang att jag liksom har fått för mig att så här, nej, antingen så har folk det eller så har man det inte. Alltså lite så här som med talang. Men så är det tydligen inte enligt de här studierna, utan man kan liksom öva upp sin grit. Och sin willingness to commit to long-term goals. Så man kan börja med liksom det lilla och sen så bygga på det liksom, och på så sätt öka liksom på sitt driv. För man har märkt att liksom de som har bra grit, de kommer längre i sin utbildning och har liksom higher college degrees och liksom, ja, men det blir bara bättre helt enkelt. Men känner du liksom att du har en latmask runt omkring dig, eller du själv är en sån, så går det faktiskt att öva på det.
Men det där tycker jag också är, alltså, för det känns ju dels, alltså, det känns som att det gäller egentligen många egenskaper i livet, att det är så, här, det är så lätt att bara jag är en sån, eller jag är inte en sån, men det är ganska mycket som man visst kan bli eller som man liksom aldrig behöver bli. Alltså, så här, man kan styra mycket mer än jag tror, eller man tror är väl det jag vill komma åt. Men precis, för det här grit, alltså så här. Ja, men exakt, det är väl driv och jävlar anamma typ. Och jag bara tänker på sig, för jag intervjuade en skådis häromdagen som han berättade om en av hans söner som var en sån här, du vet, som satt och liksom joltlanade liksom, det var som han levde sitt liv. Han var inne på sitt rum som förmodligen luktade liksom skunk och så här spelade spel och typ så här, ja, men du vet, gick upp massa i vikt och bara satt där inne och var liksom, verkade helt håglös och var bara så här, alltså till livet och till det mesta liksom. Men sen så, och sen så var det liksom då den här pappan, att han bara, ja, men du vet, han bara kom på att, för han var ju också så jävla trött på så här, som det blir dynamiken liksom tonårsperson och förälder liksom, att man bara är så trött på sin tonåring. Men så bara kom han på att så här, okej, men det kanske handlar om så här, bara rätt förutsätt, att han, ja, så som hans värld är beskaffad just nu, så har han svårt att hitta sitt driv. Han vet inte vad han ska göra, vet inte vad han vill. Han är ju håglös av en anledning. Man kanske behöver bara en annan kontext. Och sen så bara skaffade han honom en PT till att börja med, bara för att se så här, du kanske gillar träning liksom. Och det visade sig att det var ett jävla lyckodrag, att han gick igång på det något så in i helvete. Tyckte att det var så jävla roligt att typ så här, men du vet, ha en sån tydlig målsättning. Alltså, det måste ju inte vara träning för någon annan, men för honom var det liksom vägen in i någon slags här aktivitet och lite grit. Att han så här, och då var det hans grej. Och så hade då hans pappa Micke då sagt att så här, men fan, prova det här. Och sen så tror jag så här, jag tror fan att du ska, även om det känns omodernt, att du ska prova mönstra på, alltså, att du ska göra militärtjänst. Så han anmälde sig till militärtjänsten och gjorde lumpen, och det gick så jävla bra. Det var som att han hittade sin värld. Så att nu gör han då någon sån här specialistutbildning. Det går så jävla bra, han är svinduktig. Han kom hem, de hade någon sån här utvärderingsvecka där de ska göra massa olika moment. Han är ju fortfarande liksom en ung snubbe som så här, det hade ju inte varit så konstigt om han drog benen efter sig lite, men han gör precis tvärtom. Då är det typ så här, på måndag gör han klart liksom ena hälften av allt som ska göras under veckan, på tisdagen gör han klart resten, och sen har han så här tre lediga dagar när han börjar styra upp massa andra element i sitt liv. Det står typ hans pappa Micke och bara, nu ska vi se, vad hände med han? helt passiviserade, håglöse, trötte liksom tonårskillen som satt och luktade svett typ. Vad hände här? Men det var liksom så här, han hade liksom, han hittade sitt grit. Han övade upp den där muskeln för att han fick rätt förutsättningar, eller hittade förutsättningar han gillade liksom, eller kontext han gillade. Jag bara tycker att det är så,
vilket superexempel.
Ja, det är liksom lite coolt att så här, så kan det nog vara för alla. Man behöver bara hitta sina, ja, sin kontext liksom.
Precis, och det där tycker jag kan variera väldigt mycket, för att jag har alltid sett mig själv som att jag har haft jävligt mycket grit, men under, under en period av några år nu så upplever jag att jag liksom inte riktigt har haft det, att så här, latmasken bara tar större och större plats i liksom livet typ. Och så känner typ att så här, fan, vad ska jag göra åt det, och att jag upplever att den här gritten kan komma och gå lite grann. Sen tror jag också att för mig är det så direkt kopplat till småbarnsåren.
Att det, precis vad jag skulle säga. Jag bara, kul att du utvärderar dig själv så hårt när man bara tittar på de åren som är bakom dig. Bara, det är småbarn, det är karriär, det är flytta, det är skriva bok parallellt. Bara, det är ju inte som att du har varit lat.
Nej, nej, men alltså så här, jag bara läste på Katrin Sotomierskas Instagram. Hon sticker ut haken igen, så att säga, med folk som typ bara gnälla och klagar över sin livsstämning. Intressant läsning. Men när man bara är lite så här, typ att det går att rodda hur mycket som helst hela tiden. Och jag upplever typ att jag skulle kunna göra så mycket mer. Men man typ inte riktigt har det där hela tiden. Och det tror jag, därför man också ger sig lite slack liksom. För att,
men det tycker jag bara är hälsosamt. Alltså man måste liksom...
Det låter ju som en säker väg till fullständig utbränningssyndrom. Liksom. Att det, så det är så man springer in i väggen. Så det verkar väl jätterimligt. Om du inte har energi till att hålla på och fortsätta pågå och göra massa grejer hela tiden, då är det ju för att du inte har det. Då är det enda rätt att lyssna på kroppen. Att bara, nej, det får inte plats just nu. Men det kan ju ändras. Men jag tror att det är väl det man ska påminna sig om, Clara, precis som du gör nu. Att så här, det kommer och går lite.
Precis, men det jag undrar är, för jag tror inte att grit bara kommer tillbaka. Om man inte gör någonting. Det var det jag tänkte på med han, den här tonårskillen. Att han hittade en kontext och fick tillbaka sin liksom, eller hittade sin,
eller utvecklade sin,
ja, men, liksom, utvecklade den, ja, precis. Men att man så här, behöver kanske, när tiden är rätt och riktig, sparka igång den där på något sätt igen och,
ja, men lite livsgnista.
Ja. Och sist så tror jag att det var typ att jag började spela tennis, men nu så känner man ju, vad skulle det kunna vara? Det får man ju fundera på, men just...
Det kanske är de här böckerna som du börjar med nu i sommar.
Ja, kanske det.
Ja, jättespännande tycker jag. Men då kan vi lyssna på punkt 7 här. Som liksom, den bryggar över lite tycker jag, för att den handlar om liksom, build your willpower muscle. Och jag tycker det är så härligt med det där ordet med så här, willpower, för att jag brukar oftast få höra att jag är så väldigt tävlingsinriktad. Och det har jag inte, ja, men ibland så tycker jag inte att det är helt rätt ord. Men däremot så här, att ha mycket så här, willpower, det kan jag identifiera mig med mycket, lite lättare. Och där menar de på att så här, det här är precis samma sak som drivet, att det går liksom att öva upp din willpower och liksom your liksom self-control workout med lite olika utmaningar. Och man kan börja där också med liksom små utmaningar, och ju mer liksom man liksom triggar upp det, desto liksom mer willpower bygger man.
Ja, men precis. Ja, men alltså, så här, viljestyrka, det är ju verkligen så här, ja, men det handlar väl också om så här, förmåga att inte ge upp längs vägen.
Nej, att genomföra. Liksom. Att, så här, att avsluta.
Ja, exakt. Och att tro på med sin egna förmåga att klara saker. Liksom. Ja. Så att även om det är motigt längs vägen, att man bara säger nej. Vi ska hitåt, ska vi. Vi ska fortsätta hitåt. Alltså, så här, jag tror att... Ja, men precis, att det här var ju ytterligare ett exempel på en sån grej som man, alltså, som är som en muskel som man visst kan utveckla. Det är inte alls nödvändigtvis ett karaktärsdrag som man antingen har eller inte har, liksom, utan att bara så här, det kanske också är så här, knutet till hur viktigt någonting är för dig, liksom. Alltså så här, om du hittar någonting som du helt plötsligt brinner för, du visste inte att du gjorde det, och sen kom du på att så här, det här är ju en jättegrej för mig, ja, men då kommer du också sannolikt att börja träna den där willpower-muskeln liksom, för att genomföra det. Ja, Och liksom, återigen, jag tycker också att det är en sån grej man inte ska gömma sig bakom så här och tro att så här, jag är ju inte riktigt sån. Att det är så.
Nej.
Men alla kan bli det. Du kan också bli det. Liksom. Det är så.
Ja.
Ja.
Nej, men alltså man älskar såna här studier tycker jag, som bara så här, prove you wrong. Nummer 8 är don't tempt fate. Att så här, gör inte svårare för dig än vad det behöver vara. Så att se också till att du bara liksom har ett mål åt gången. Du kan liksom inte sluta att röka och sluta att banta samtidigt. Utan försök fokusera på en grej.
Ja, det där har jag ju hållit på med nu under våren när jag har gått i den här behandlingen för depressionen. Att så här, man vill göra alla förändringar på en gång.
Det ska gå så snabbt jämt.
Ja, då ska man sluta snusa och så ska man träna 5 gånger i veckan och så ska man liksom göra den här behandlingen och samtidigt ska man fortsätta gå på sitt jobb och så. Och sen så slog det mig att jättemånga som gör en sån här behandling är faktiskt sjukskrivna när de gör den.
Ja.
Jag har varit sjukskriven en dag, alltså för liksom depressiva besvär under det senaste året typ. Vilket,
men det är ju det.
Ja, men så att man, då sa typ både min psykolog och min tränare till mig bara så här, du kan inte göra allt det där på en gång. Det går inte.
Nej.
Ta en sak i taget.
Det är så här, man är så, jag vet inte varför man är så. Eller jag säger man för att du är uppenbarligen samma drag som jag. Men för sådär, alltså, jag vet inte hur många gånger jag har varit sådär. Att jag bara tar mig an något projekt och sen så går jag all friggin' in. Och sen så gör det så jävla intensivt liksom under en period. Men så är det ju så man bränner ut sig själv. Alltså inte som att man inte går ut i väggen. Utan mer det är så man bränner ut sin kärlek till det, eller sitt intresse för. Att till slut är det ju bara så här, fy fan vad tjatigt. Så, att det, så här, det handlar ju bara om att göra saker jättekort, alltså kortsiktigt. Om man gör saker för överdrivna liksom. Att det är så här, då kommer det ju inte bli någonting att göra i längden liksom. Utan då alltså så här, gör man allt lagom, men då finns det ju liksom en långsiktighet i det, för att man hinner inte tröttna på sättet, eller det hinner inte bli för jobbigt att genomföra, eller det är liksom, det är återigen det där realistiska liksom.
Ja, hörni, då är det sista punkten här nu. Punkt nummer 9. Focus on what you will do, not what you won't do. Och då menar de på liksom att om man förbjuder någonting, då blir det så väldigt mycket svårare att genomföra det. Då tänker man på det hela tiden. Åh nej, det där är förbjudet, det där får jag inte göra. Men om man replacear det med någonting annat istället, så går det tydligen betydligt mycket bättre.
Ja, men alltså, det här är så roligt. Jag har ju då en gammal kollega, en produktionsledare som heter Maja, som är då i världens mysigaste kvinna. Och hon var väl då, säg att hon var 55 kanske när vi jobbade ihop. Och hon hade då alltså varit rökfri sen hon fick sitt första barn, kanske i liksom her late 20s eller någonting. Så hon har ju varit rökfri i över 2 decennier liksom. Men varje gång vi pratade om något sånt, och jag var typ så här, men som du Maja som slutade röka, hon bara, förlåt. Nej, men alltså, nej, jag har inte slutat röka, jag har paus. Jag pausar bara. Vet du, det var hennes förhållningssätt, hennes sätt att lura hjärnan, att det är så här, om jag tänker att det är förbjud, då kommer det vara vidrigt att inte röka, för jag älskar ju röka. Men om jag tänker att så här, nej, det där får jag göra när jag vill, men jag pausar lite nu bara, då är det mycket lättare att fortsätta pausa liksom. Och det har ju uppenbarligen funkat. Hon hade ju inte rökt på över 20 år liksom.
Nej.
Så att jag tror att det är så här, ja, alltså, det bara det där att stryka liksom vad förbud heter. Och formulera, det är ju liksom bara ett smart sätt att lura sig själv, lura sin hjärna och göra saker mer uthärdliga liksom.
Ja. Men det där tror jag på skitmycket. Det där ska jag kopiera rakt av. För jag känner att jag är en sån otrolig liksom Lotta på Bråkmakargatan person, som rebell. Så fort det blir ett förbud mot någonting, då är det bara det jag måste göra.
Ja.
Så nu ska jag kanske också testa att bara ta en liten paus från snus.
Eller hur? En liten paus. Ja. En liten paus.
Ja. Och sen får du berätta för oss liksom så här, då får du följa de här 9 stegen nu då.
Men jag har verkligen inte slutat. Ja, jag kommer dock inte ta en liten paus från snus just exakt nu, och inte i sommar heller tror jag. Men sen kanske.
Ja,
men gud vad härligt hörni. Det där, och som sagt till er lyssnare, det kanske inte finns några mål nu över sommaren, men det kanske finns ett i höst, och då är det bara att backa tillbaka på det här. Nu vänder vi blad och går till nästa bok. På mitt skrivbord så ligger Näringsjägaren. Och den blev jag lite nyfiken på, har bläddrat igenom, spanat på och inser att så här, gud vad jag vill bli bra på att lura mig själv och kanske andra i min närhet, framförallt mitt barn, på att alltså, göra goda grejer fast nyttigare. Och då tänker jag på så här, men vi har ju hört talas om köttbullar utan kött och så, men i den här boken så hittar jag liksom tre exempel på recept som lyder: brownie med svarta bönor, bärglass med blomkål, chokladmilkshake med avokado. Alltså tre grejer jag älskar: glass, milkshake, brownie. Fast liksom det är liksom mer fibrer och är liksom braiga ingredienser. Det, liksom det är bara en ingrediens egentligen som är
men alltså det sjuka
sticker ut.
Är, ja, det sjuka är att jag här är ju jag Lotta på Bråkmakargatan om något. Eller rättare sagt min mun är. För det är som att säga, jag klarar inte när gottis ska liksom, alltså, eller rättare sagt när nyttis ska vallraffa som gottis. Att så här, nej, det är två olika saker. Alltså jag tycker jättemycket om nyttiga grejer. Alltså jag tycker det är gott med så här gröna fruktjuicer, och jag tycker det är gott med grönsaker och frukträtter och allt möjligt liksom. Men det är det är då. Det är inte gottis. Gottis är något annat. Och jag tycker att det är så här, det är en grej typ om det är gottis som är en bättre sorts gottis, alltså typ godis med mindre sockerinnehåll, då är det fortfarande gottis.
Ja,
det är jättebra.
Ja.
Det är bara mindre av det dåliga i det liksom.
Men
det där vallraftningsgrejen som min mun bara går på sån strejk så fort den känner typ så här, det här är en chokladboll med dadlar.
Eller lite bara, daddel.
Dadlar inte socker.
Nej, dadlar är inte fucking godis.
Men alltså, jag tänker att det här ska jag... det kanske jag inte ska säga då nu då, Tove. Eller vad fasiken nu? Nu har jag försagt mig. Men alltså, jag hade tänkt att jag skulle liksom överraska dig lite när du kommer ut till landet till sommar.
Ja,
och här kommer lilla jag med en chokladmilkshake. Och så bara se om du...
Ja,
vad du skulle säga. Eller så bakar jag den där brownie. Men du kommer inte veta.
Nej, exakt. Nej? Det är ju kanon, för jag kanske har glömt det tills dess. Och sen kanske utvärderar augusti och det visar sig att munnen helt plötsligt älskar nyttis förklätt till gottis.
Exakt, och tänk vilken, alltså tänk om det blir så bra. För där i den inställningen är jag, och därför tänkte jag liksom fråga er nu om ni, alltså jag drog ju några recept här som jag helt enkelt bara kommer copy-pasta från boken, men har ni någonting som ni har serverat, ätit, testat där, som på riktigt är rätt nyttigt och vansinnigt gott?
Alltså jag har ju två grejer som jag kan tipsa om. Det ena är då ett recept som jag såg på Ekotipset, och det är ju då att man tar riktigt söta, gröna, härliga ekologiska vindruvor, och så fryser man in dem. Och så tar man upp dem en liten snabb stund innan, och sen så kör man dem i en sån här hög hastighetsblender tills det blir sorbet. Så det blir liksom en iskall...
Piggelinsorbet.
Ja, det smakar som piggelin typ. Och inget tillsatt socker, det är bara vindruvor som är mixat. Frysta, och ser precis ut som sorbet, så man kan skopa upp det med en sån här glasskuleskopa. Och
det
typ också så här, ha i en flaska, eller ha i ett glas med skumpa typ. Alltså så här, bara för en festlig liten dessertdrink typ.
Ja, visst.
Det är en. Och sen så är det också en annan grej som jag är och varit besatt av länge. Och det är ju då René Voltaires veganska glutenfria kanelbullar. Har ni testat dem?
Ja, nej, jag har sett dem. Och där tänkte jag som Tove, eftersom jag är kanelbullefan, att säga, nej, det där, nej, försök inte lura mig, gosse.
Nej,
men du menar alltså att den är bra?
Jag tycker ju de är otroligt goda. Alltså så här, för att de är superdiggiga. De smakar ganska mycket jäst på ett sätt som jag tycker är gott. Och nej, men jag gillar dem. Jag gillar konsistensen på dem. Och
jag dessutom... tycker det var en spänstig införsäljning, men jag säger som Sofie, försök inte lura med gosse att det ska vara gott när det smakar jäst.
Nej, men de är
gottis.
De är goda. Jag tycker det är gottis. Jag går ofta förbi den i Voltaire Pepstop-butiken och köper de här bullarna. Men det finns också recept på hennes hemsida.
Okay.
Så jag har inte gjort dem själv ännu, men då har man istället för då vanligt mjöl och så där, så har man bovitemjöl, mandelmjöl, rismjöl, lite tapioka. Sen har man kokossocker istället för vanligt socker. Himalaya-salt som är jättebra för saltbalansen i kroppen. Psyllium, husk, chiafrön, torrjäst, kardemumma, nötspread, smooth cashew, ännu mer kokossocker, karamelliserat kokossocker. Ceylon-kanel som ju egentligen är den enda kanelen ni ska köpa. För den här vanliga Santa Maria-kanelen, den innehåller ju inte lika mycket antioxidanter och så vidare som Ceylon-kanelen gör. Ceylon-kanelen är ju en riktig hälsobomb.
Alltså Klara, jag älskar när du pratar om mat. Alltså jag gör verkligen det.
Och sen då...
det är så liksom på sånt detaljnivå. I love it.
Sen är det agave, sirap och typ lite cashewnötter och mandel. Så gott! Alltså jag tycker verkligen det.
Jag tycker för att alla ingredienser lät jättegoda. Ja. Det var med att de var så satmånga. Det låter stökigt men, att hålla på med det.
Du som bor i Stockholm kan ju faktiskt gå dit och testköpa en först och se om det är... Sen tycker jag typ att göra en nyttigare banankaka tycker jag också är så gott. Och att man drar i och man kör den kanske glutenfri med lite nytt mjöl och sådär.
Nej, men alltså, jag känner piggelinglassen, den kommer bli av. Den kommer bli av.
Ja, absolut. Men eftersom jag också ska ange ett svar, så ska jag bara nu ska jag säga det mest influencer-kompatibla jag någonsin har sagt. Men ni vet de här små jävla bananpannkakorna som alla som har ett Instagram-konto någon gång har lagt upp om man är av kvinnlig börd. De små jävla asen. Fy fan vad goda.
Väldigt enkla och väldigt gott.
Det tycker jag är på riktigt sånt som smakar. Det är det enda jag vet som smakar gottis. Fast det bara innehåller banan, ett ägg. Jajamän.
Det är ju
och så kan du ha på lite kokos på liksom. Alltså det är så jävla gott. Och blåbär typ.
Hur säger du?
Fan vad gott.
Kokos.
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 Ja, kokos.
Eller kokos.
Hörrni, koko. Nu går vi vidare till nästa bok. Det är nämligen så att jag har en känsla av att jag har lite överlappande följarskara från mitt Instagram och kanske här i podden också, för att jag fick så enormt mycket DMs för jag la upp en boksida. Så nu ska ni få reda på var den kommer ifrån. Men jag kan läsa det som jag då plåtade av och la upp. Lite så här. Jag tänker ofrivilligt på galna saker titt som tätt. Du med. Jag har oproportionerliga känslomässiga reaktioner på vissa saker. Du med. När man med lite perspektiv har fått syn på sitt tankeliv och förstått att andra har det likadant, så blir det automatiskt lättare att lägga märke till det vi människor delar istället för det som skiljer oss åt. Oavsett vem vi är, var vi kommer ifrån och vad vi har för historia, så tenderar vi att ha väldigt mycket gemensamt i vårt inre tankeliv. Genom att erkänna detta och lyfta fram det ljuset, så blir det lättare att sluta låtsas att vi har koll. Det blir lättare att hjälpas åt, att dela med oss, att mötas på riktigt. Vi kan skapa kompletterande relationer istället för konkurrerande. Glädjas åt att inte vara en ensam satellit. Vi kan lära oss av varandra utan rädsla för att misslyckas. Se det som är fint i andra utan att ta det olyckliga nästa steget och viska till oss själva att vi inte är lika bra. Yes, och det här kommer då ifrån Björn Natthiko Lindeblads självbiografiska berättelse. Den heter Jag kan ha fel. Och det tycker jag så här, bara titeln på boken Jag kan ha fel, gud vad man måste börja använda det lite oftare, känner jag liksom, att när man strider för sin sak och bara, men jag kan ha fel. Och han, såklart, eftersom han då levde 17 år som munk, han lämnade sin löftesrika karriär som ekonom för att då flytta ut i skogen i Thailand och leva som skogsmunk. Så har han ju haft jättemycket tid för att tänka och sitter ju inne på en och annan lärdom. Men jag tycker det var så spännande just det där liksom tankelivet, att så här, ja, men det är så mycket tankar som rör sig, att man liksom han sa det på ett så bra sätt, att när alla de där bordena kommer upp, så här, jag borde vara bättre på det där, jag borde se ut så där, jag borde göra det där, jag borde leva så, jag borde ringa den. Det finns så jäkla många borden. Och så när det liksom går på rull i huvudet, så ska man bara säga så här till tankarna och bara, Hörrni guys, tack för feedbacken. Jag återkommer. Bara tack för feedbacken. Ja. Men liksom att tankar inte... Men det, är liksom, det är bara tankar.
Det är inte sanning, ja. Nej.
Ja. Nej, det är inte sanningar.
Nej, precis. Men för, jag tycker det var så intressant just det där med att, så här, att man kan se och uppskatta drag hos andra utan att ta det till stället som heter jag borde också.
Ja, att, så här, exakt.
Ingen kan ju vara allt, men det är som att man är så... Alltså att man är, det känns som ett sånt djupt mänskligt drag att man just, man, så fort man ser någonting man beundrar hos någon annan så går man direkt till liksom, att det automatiskt det nästa steget är så här, jag vill också vara så, jag borde också, att man tänker på hur man själv ska närma sig samma kvalitetsdrag liksom, istället för att ibland bara så här, stanna vid att säga, gud vad fint. Ja. Vad bra hon är på att... Eller ja, hon, vad härlig
hon, jag behöver
inte
konkurrera med det, utan man, det kan vara kompletterande. Exakt. Just. Att så här, oh, vad härligt att du har det, för jag har ju inte den egenskapen eller det.
Det blir liksom, alltså, det känns ju som det skriker ganska mycket mer harmoni i den rutan än i rutan bredvid. Liksom, att när man bara så här... fan, nu har hon de där, det måste jag också köpa. Och nej, nu var han rolig på det sättet, det borde jag också lära mig att vara kanske lite mer så. Och nej, och kolla vad hon var asskärmig med folk, jag ska också börja bli skärmig med folk. Alltså såhär, fy fan vad knäckande. Det är så lätt att knäcka sig själv om man försöker.
Verkligen, så sant som det är sagt.
Men grejen är så här, man mår ju ganska bra av att ha en unsam inställning till folk i sin närhet. Liksom. Man mår ju bra av att tänka liksom varma tankar om folk och bara stanna vid det. Liksom.
Märkligt.
Det är ju liksom en alltså man gillar ju en sån känsla hos sig själv.
Det där tycker jag också är någonting som man måste typ träna upp. Och jag kommer också från en så här släkt som det har varit otroligt mycket så skvaller och lite missunnsamhet och sånt där. Och jag känner ju att det är en av de grejerna som jag, när man kommer liksom lite utifrån, man inte bor där nere på ön och ser och hör allt, kommer hem på sommaren och bara så här, men vad fan är det ni sitter och snackar om? Och hur kan det där vara så intressant att prata om? Ni sitter bara här och skvallrar och är elake. Jag får bara så här, lägg av! Kan, alltså bara, fan, lägg inte er liv och er tid på att sitta och vara missunnsamma och avundsjuka och bråka om skitgrejer liksom. Sånt där gör mig tokig.
Jag tänker så här, och det är just så här på semester när man får tid och man får tid att tänka, att så här, ta med er det nu, kära lyssnare, den här sidan, och sen också det som han sa, att så här, tack för feedbacken.
Ja,
exakt.
Alltså, det är så jag vill sluta mina liksom, de här tre böckerna. Men bara tack för feedbacken. Ja. Och sen så innan vi avslutar själva avsnittet idag så tänkte jag bara ställa frågan till er. Så här, finns det någonting som ni kan dela med er av som lyssnarna kan få läsa? Alltså, det behöver inte vara en bok, ett citat, en artikel, någonting bara.
Nej, men böcker, det blir böcker. Det blir absolut böcker. Har jag rideat bokhandeln? Det stämmer, det har jag gjort. Jag har en hög som jag mäter ungefär 80 cm över havet här av böcker som ska läsas.
Är det men, så? Gud, jag kommer anteckna nu.
Det här är min glädjande stund på våren. Men alltså, grejen är så här... det här är ju verkligen skillnad mellan dig och mig. Du läser typ så här självförbättrande, självarbetande liksom litteratur,
självbeteende.
Nej. Alltså,
jag läser ju mycket mer allt sånt som bara är lite skit som jag kan så här, jag läser, njuter och lämnar därhän.
Alltså ibland, så, Tova, jag måste faktiskt få lägga in en parentes här, att det gör ju jag också, men däremot så här, till poddinnehåll ibland så kan jag så här, alltså typ som den här nio saker du, det känner jag direkt, så här, den river jag av för att ge lite liksom annat typ av innehåll faktiskt.
Men ibland,
men när jag ligger på semestern så är det inte en sån bok jag skulle liksom. Nej.
Fast, ja, men då kommer mina tips vara semesterkompatibla här då.
Får jag bara säga en sista grej innan du går in på dem. Men du läser en hel del skräp ändå. Det gör du.
Vem
ju.
Vem pratar du med nu?
Tove.
Med jag på det, eller?
Nej, men, gud. Det är sånt deckarträsk alltså.
Det beror på om jag menar med skräp. Ja, jag läser saker som inte säger så mycket om världen, inte utvecklar min hjärna på något sätt.
Ja, det är semester, det är
skräp. Liksom. För mig det är guld. Det är så skönt. Det är så underbart skönt. Det är samma sak med så här tv-grejer för mig. Jag älskar sånt som betyder att min hjärna kan bara checka ut fullständigt. Då kan min hjärna ligga på spa en stund medan så här kroppen gluttar på så här husfruar som bråkar om idiotsaker.
Liksom. Ja, faktiskt sant.
Det är så här, det är det skönaste jag vet, det är guld. Så här kommer några då som inte heller säger kanske så mycket om världen, men förhoppningsvis ger en stunds läsglädje. De kommer vara helt olika genres, nästan några i alla fall. Så här, den första är Mats Strandberg. För de som gillar ungdomslitteratur så började ju han med den här cirkeln, böckerna för massa år sedan.
Precis.
Som jag älskade.
Jag med.
Ja. Såklart. Ja, men du och jag gillar ju sånt där, lite spök och övernaturligt och sånt där. Häx framförallt. Mm. Det var kanon. Sen gick ju han sin egen väg då och började skriva lite mer vuxenböcker, men som är så lite skräckig stämning på liksom. Mm. Alltså jag läste en bok för några år sedan då som han skrev som heter Färjan, som du vet, så här, det handlar i princip om en färja, typ som en finlandsfärja, som drabbas av vampyrer.
Ja, ja, den är otrolig.
Och det blir en blodbad och shit. Ja, det låter som en hard sale. Liksom. Men det var jättespännande. Jättebra.
Där var Kjell också bara så här, men typ lite så, för att titta på många sådana serier också som jag verkligen skrev, typ serien i alla fall. Vad är det du läser? Jag bara, men vadå? Det handlar om vampyrer. Det är otroligt.
Exakt. Men du har ändå den här Konferensen heter den här boken. Jag har alltså inte läst den än, utan den är en av alla som ligger här i min 80 cm över havet hög. Mm. Som ska då enligt olika, enligt uppgift och enligt helt olika typer av liksom recensenter vara jävligt spännande.
Mm.
Så att jag tänker också att om en skräckis blir så väl omtalad, då är den fan, då kommer det vara bra.
Ja.
Mm. Så det är den ena, Konferensen alltså, Mats Strandberg. Sen så går vi på nästa som också har blivit sådär kritikerhyllad då, som heter Torsdagsmordklubben.
Ja, den är på min lista.
Ja, av Richard Osman. Och det är en bok då som handlar om ett gäng liksom pensionister som lite på skoj brukar ägna sig åt lösa mord som de kan typ följa media eller få nys om på olika sätt. Men så plötsligt så kommer det där bli som en liten verklighet som kryper nära, och sen så visar det sig att de finner sig själva faktiskt försöka lösa mordgåtor på riktigt. Även om det, liksom, nu när jag sa det på det där sättet, det, absolut, det låter lite som en Miss Marple-plott, men som sagt, det har fått otrolig kritik, och bara det lilla jag hunnit läsa, jag har bara läst typ två kapitel än så länge, så är det en oerhört mysig ton och stämning.
Ja.
Jag gillar den liksom redan, och jag har inte kommit så långt. Så att det, jag tror att det här kan bli kanon. Plus att han släpper en ny bok snart, Richard Osman. Sen, så att du kan vara klar, mysigt att ha den här klar liksom, och done när nästa släpps. Så det är nummer två. Och sen så har vi då nummer tre som har några år på nacken. Och den heter Allt jag fått lära mig av Tara Westover.
Ja, den läste jag förra sommaren.
Mm. Ja, och den har ju liksom legat detta på Obamas läslista när det gav sig, och den har ju liksom fått alla möjliga utnämningar och sånt där. Superrosad. Men det är som självbiografi om hur det var för en ung tjej att växa upp på en liten gård som mormon och survivalist, som var liksom helt avskärmad från övriga samhället, och sen som 17-åring för första gången så sätter hon sin fot i en vanlig skola och liksom utsätts för, vad ska man säga, ett vanligt samhälle typ. Och hela den här resan liksom, från att i princip vara hjärntvättad till att typ så här, ta del av den här andra världen liksom. Den ska också vara helt fantastisk, så den ser väldigt mycket fram emot. Så det är mina tre tips.
Kanoners! Då går jag över till dig, Klara.
Ja, men precis. Jag har då valt tre böcker av kvinnliga författare. Vi kan börja med den första boken som jag började läsa igår faktiskt. Och det liksom är en sån där läsupplevelse så att man kommer på sig själv att man slutar och andas. För att språket är så vackert och det går så djupt in igen så att man liksom kan typ inte andas, för att det är så starkt liksom. Och det är en bok som heter Eufori, en roman om Sylvia Plath av då en svensk författare som heter Elin Kullhed. Den är skriven ungefär som Joyce Carol Oates skrev Blonde om Marilyn Monroe.
Ja, just det.
Så det är liksom ingen biografisk egentligen bok, utan hon har ju gjort det helt fritt för tolkning, hur hon tror att Sylvia Plath hade resonerat och så vidare. Men oavsett vad man tycker och tänker om det, så är bara så här, sättet hon skriver på. Och jag vet inte heller hur mycket hon har lånat från Sylvia Plaths alla dagböcker och brev. Säger man Plath eller säger man Plath?
Skitsamma.
Ja, skitsamma. Men det var så att jag liksom blev fysiskt påverkad, och det är sällan det händer. Men en annan bok som jag har upplevt ungefär samma känsla med, det var då Lyparna av Olga Tokarczuk, som fick Nobelpriset 2018. Och den är ju också så sjukt, för att just den boken handlar ju inte om någonting särskilt, utan den handlar om att vara i rörelse liksom.
Ja, alltså lite stream of consciousness.
Precis, och det är, man dimpar ner i små berättelser, men du har också bara typ helt liksom, som en anteckning kring, ja, men varför till exempel en flygplats skulle kunna vara en hel nation. Allting finns på en flygplats. Alltså man skulle kunna se varenda flygplats som ett eget litet land och så vidare. Nej, men det är också en sån bok som man känner när man läser, att man fastnar, eller jag fastnar i alla fall, även fast den inte har någon så här handling eller något specifikt mål liksom.
Nej.
Och sen en sista bok, också kvinnlig författare, Gräset sjunger av Doris Lessing. Hon fick Nobelpriset 2007 eller 2006. 2007 fick hon. Och den handlar då om apartheid i Rhodesia. Nu var det länge sedan jag läste den. Jag vet inte om den utspelar sig på typ så här 30, 40 eller 50-talet. Men det är stark läsning. Väldigt vackert språk. Och det var också en sån där bok som man bär med sig länge liksom.
Och, det var spännande.
Och också få se det glödande hatet hos den svarta befolkningen, som också jag, som man förstår också i, med facit i hand och allting, är så fullkomligt rimlig och nästan lite liksom uppfriskande.
Jag fattar. Ja, okej. Okay. Fan vad bra. Det låter som tre klart läsvärda böcker. Det kommer jag skriva upp.
Men Eufori måste ni läsa alltså.
Ja.
Det kommer bli golv i det.
Ja. Kul.
Wow. Vad kul, hörni.
Nu har det blir en lässommar den här sommaren också.
Ja, det blir ju det. Och nu kan jag bara läsa The End här.
Ja, det var det som stod. Ja. Typiskt, då får vi lägga
en
på
en timma har vi rivit av. Så nu är det läge att lägga på här för oss.
Ja.
Och önskar er en fortsatt härlig sommar. Och
vi hörs med vecka.
Ja, det gör vi.
Ja.
Puss och kram.
En podd från Allermedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.